Några känner jag igen här och några är nya, så som det är för oss. Men jag flyttade till Örebro för ungefär, ja, det här med tid. Min man vet att jag och datum och tid är inte. Men hösten 2019 var det ju för att studera till pastor. Jag läste 2 år och nu har jag studieuppehåll på obestämd tid av olika anledningar. Men att jag skulle flytta till Örebro hade jag liksom inga självplaner på. Liksom, utbildningen finns i Jönköping och många andra orter. Men Gud hade den här planen och jag följde. Jag fick det här tilltalet ganska tydligt. Jag hade aldrig varit i Örebro, så varför skulle jag dit? Det ser jag ju nu efteråt. Dels så studierna är mer på plats, vilket har varit stor fördel på mig, för mig, än att ha distansstudier. Man har en klass. Här träffade jag min man sommaren 2020. Datum som sagt. Juli tror jag. Vi kan vänta med PowerPoint-presentationen kanske. Ta lite om mig så ni får veta vem det är som står här. Bara lite kort. Jag flyttade hit från Jönköping. Hade bott där i 15 år. Så att jag var ganska trygg där. Så nytt, helt nytt sammanhang och bara flytta så där var kanske inte självklart. Och många andra i min omgivning tyckte inte heller det var så självklart. De tyckte gärna att jag skulle stanna. Kommer från uppvuxen på Öland. Kommer från en ganska stor familj där. Så att vi, 7 syskon har jag. Ska träffa dem i helgen, ser jag fram emot. Vi kom med i den här församlingen för då, 1 år sedan när vi flyttade till Kumla. Det blev liksom, Kumla blev vårt gemensamma boende, jag och min man. Han hade bott i Örebro x antal år. Så att jag, vi har varit med här och han hade 2 barn sedan innan som är med här. Ungdomsarbetet och söndagsskolan. Trivs väldigt bra här, se hur det fortsätter. 2 barn hade han. Vårt gemensamma barn är på väg. Beräknade jul. Så att, mycket spännande som händer. Vi har gått hit stadigt. Förra söndagen var vi här. Många av er kanske redan var här då också. Och hörde Mikaela, ungdomspastorn, och hennes predikan. Jag kommer fortsätta lite på den kan man säga. Hon pratade om att hitta vårt varför. Varför vi blev kristna, eller varför vi är kristna och varför vi är det framåt. Och jag kommer då prata om vårt hur. Hur går vi framåt i när vi vet vårt varför? Inte för att ni kanske på en vecka tagit reda på ert varför, men man kan nog göra det parallellt. Liksom. Det där, vårt varför växer och vi får veta det, men vårat hur, hur är det? Så nu kan du, vi startar. Precis. Hon pratade ju om att veta vårat varför. Ja, som ni ser. Ja. Jag kommer prata om vapenrustningen, den som min man läste. Jag är inte förvånad att han valde den. Den ligger liksom oftast överst för oss. Vi har den i våra vigselringar. Så påminner oss om att inte gå i egen kraft. Vi har Gud med oss. Alltid. Men som sagt, det nämndes också förra veckan och jag säger det igen, att inte ha prestation när man tar reda på sitt varför. Varför vi är kristna eller varför vi blev kristna. Det får växa fram och vi får ta reda på det och liksom i bön och i relation med Gud. Så kommer det fram liksom. Jag hade som vana att varje morgon ta på mig den här vapenrustningen för att göra det liksom konkret. Vi kommer läsa den här rustningen tillsammans sen och gå igenom varje del lite kort. Vad varje del betyder och vad det är för någonting som står där. det kan vara en ganska bra vana att liksom, varför, vad betyder varje del och vad är det Gud vill säga med den? Så om vi läser den, du kan ta nästa del då. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Till det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt, stå alltså fasta. Och nu kommer rustningen då. Spänn på er sanningen som bälte, klä er i rättfärdighetens pansar, sätt på er skor, på era fötter, villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få ondens alla brinnande pilar att slockna. Grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och gör detta under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön och för alla det heliga. Yes. Så vi tar alltså på oss den för att inte gå i egen kraft. Sanningens bälte är det första som står. Att göra det är att veta sitt varför. Vi vet sanningen och vi har fått veta varför vi är frälsta. Det är så vi vet vad vi har fått. Det är sanningen, ta på sanningen. Kanske första man tänker att tala sanning när vi tar på oss sanningens bälte. Men också har fått veta sanningen när vi blev frälsta. Rättfärdighetens pansar. Det som skyddar vårt hjärta. Det kan gå vidare till... Ja, precis. Just att skydda vårt hjärta, tänker jag där. Pansar, det skyddar ju verkligen hela kroppen och allt vi är. Och Gud omsluter hela oss och skyddar hela oss. Som ett pansar. Trons sköld kommer ju sen, men vi tar... här tänker jag liksom att om någon säger något nedvärderande till dig och då, eller kritik eller liknande, så att då säga till sig själv, men kanske också våga säga till den personen att ja, det var en tanke du gav mig, men pansaret skyddar mig och mitt hjärta så att det inte ska landa i mitt hjärta. Bara ta det till dig som en tanke. Att våga ta kritik, det ska man ju kunna göra, men just att om det är något som inte är sanningen, att kunna slå det ifrån sig, att liksom, det var bara en tanke. Det är inte sanningen. Och sen kommer villighetens skor, viljan att gå. Där tänkte jag först, men borde inte den vara tidigare i rustningen? Så länge vi har viljan på plats, bara vi vill så går vi. Men jag tänker att ha sanningen och rättfärdigheten på plats först. Då vet vi vårt varför som Mikaela pratade om. För att känna oss trygga och säkra och skyddade. Det kanske inte alltid vi känner det, även om vi vet det. Men när vi läser den här om rustningen så vet vi det. Så får vi den sanningen till oss. Och sen att ha viljan att gå ändå, även om vi inte riktigt känner oss trygga, skyddade. Påminna oss om att vi är det. Och så står det, grip frälsningens hjälm. Här kanske man bara har läst, ja, frälsningens hjälm, vi ska ta på oss den. Veta att vi är frälsta. Men det står grip. Det är i den här översättningen, jag tror det är Bibel 2000. Att grip frälsningens hjälm. Att verkligen hålla fast vid den. Det finns nog mycket som vill ta det ifrån oss. Eller på, liksom säga att det kanske inte var så. Eller... Gud har nog inte gjort det där. Men att verkligen hålla fast vid vår frälsning. Och när vi vacklar, att verkligen gripa tag i att vi har det. Och andens svärd som är Guds ord. Om vi har Guds ord när vi går ut med vårt varför, så är det grundat i Guds ord, och då blir det skarpt och tränger igenom. Att det inte är vår egen kraft eller våra egna ord som tränger igenom, utan det är verkligen det Guds ord. Nu har vi gått igenom lite kort vad rustningen är för någonting. Nu tänkte jag prata lite mer om mitt varför. När man har tagit reda på sitt varför och tagit på sig rustningen, vad gör man sen? Då går man framåt och går och tar reda på mitt hur. Mitt hur och mitt var har ju fått ändras och behöver vara ganska flexibelt. Alltså när jag bodde i Jönköping så var det ju kanske på ett annat sätt och hade en annan riktning. Men jag hade fortfarande samma varför. Men mitt hur har fått ändras. Hur jag gör saker, vem jag liksom pratar med eller hur, vad det är som är min riktning. Så här är, jag tar loss den här nu tror jag. Trassla ut. Ja, men här är några delar som är mitt hur och vad. Och olika delar har fått betyda olika mycket, olika perioder i livet. Ibland kanske barn och familj har varit överst när jag har varit engagerad i söndagsskola. Bön och förbön, varit med i förbönsteam på Nyhem och annat. Diakoni och mission, där tänker jag att det hänger ju ihop. Att vi kan inte hålla isär diakoni och mission. Jag kommer in på varje del här lite. Men det här är liksom mitt hur och vad. Men jag vill att ni funderar lite över när man säger diakoni som står där vid två tillfällen. Först diakoni för sig men också ihop med mission. Vad ligger övers när ni tänker diakoni? Kanske tänkte du hjälpa någon, ge något till någon, ge en matkasse, julklapp, socialt arbete. Och allt det här är ju sant. Och liksom, jag tänker att perspektivet på vad diakoni är behöver också vidgas och bli större. För även om allt det där som jag nämnde är sant, så kanske vi behöver tänka också hur vi gör det är inte på samma sätt i alla sammanhang. Igår kanske var den till vänster som behövde hjälp. Idag är den till höger, imorgon är det du själv. Alltså att det inte är ett vi och dem när det handlar om att hjälpa. Utan vi hjälper varandra. Jag brinner också för att prata om diakoni med barn. Många kan tycka att det är allvarligt eller svårt, och kan barn hjälpa eller göra sådana saker. Men att just använda ordet varandra inför barn också. Att inte att de kan hjälpa andra, utan vi kan hjälpa varandra. Och även om jag har en tendens att överanalysera ordval, så tror jag ändå att det är viktigt för alla att tänka på. Jag kan ge er ett exempel. Alltså jag var med i Pingst Jönköping, stor församling jämfört. Men jag varit med i både små och stora. Så där pratade vi om att ja, men idag behöver vi ta en kollektinsamling till fattiga barn och länder. Familjer som behöver vår hjälp. Och där pågår barnarbete, så vi ska hjälpa dem. Ja, okej, ja, så samlar vi in. Sen lite senare i gudstjänsten så, ja, idag behöver vi prata om vårt barnarbete här nere. Vi har ju söndagsskola, vi har söndags, vad heter det, öppen förskola och sådana grejer. Och det går så här, och vi behöver ledare till vårt barnarbete. Alltså det blir ju samma. Så där började vi en process att använda ordet barnverksamhet. Det kan ju liksom låta, vi ändrar inte vårat hur. Det är fortfarande söndagsskola, det är fortfarande öppen förskola och allt vad vi gör i barnverksamheten. Men just att ordet signalerar olika saker. Barnarbete i andra länder är förbjudet, men ja, vi kallar det så liksom. Så där blev en ögonöppnare för mig att orden är viktiga, hur vi använder dem och när. Finns det andra ord som vi behöver ändra? Inte att vi behöver ändra ordet diakoni till exempel, men innehållet eller hur vi gör det. Ni kanske själva kommer på ord i era sammanhang där det behöver omvärderas eller tänka om. För det signalerar ju för andra vad det är vi gör. Vi vet ju vårt varför och det förblir ju detsamma. Men just vårt hur, vad är det vi vill signalera att hur vi gör och vad det är vi gör. Så fundera lite över det, vad ni har för sammanhang där ord kan betyda olika i olika sammanhang och vad man kan omvärdera. Nu kommer jag in på någonting som kanske låter ganska hårt, men som ni kanske förstår när jag förklarar det. Jag hörde någon säga att oro är att tänka en framtid utan Gud och att oro är otro. Hårt, men alltså, oro är ju mänskligt. Alla känner väl oro någon gång då och då. Men om man förstår poängen så är det med att ju mer man litar på att Gud har koll på läget, han är ju med oss, vi går inte i egen kraft, så minskar oron. Och oron minskar också i bön och relation med Gud. Att det är då vi inte behöver känna oron. Så låt mig, om jag ska ge en bild för det här. Nu är det uppehåll, men det har ju regnat ganska mycket. Och om ni skulle gå ut, så visst tar ni på er en jacka om ni skulle gå ut i regnet. Jackan ändrar ju inte vädret. Det blir ju detsamma. Men det kanske ändrar din känsla. Ändrar ditt fokus. Om du skulle gå ut i ösregn utan jacka och skydd, så skulle ditt fokus vara och vad blöt jag blir och vad jobbigt det här var. Och hur kallt det är om du skulle gå ut på vintern eller så. Så även om vädret är detsamma så är ditt fokus ett annat. Och samma sak är det med bönen. Det kanske inte alltid ändrar det största syftet med att be eller ha relation med Gud. Är inte bara att ändra situationen eller att, som i det här, ändra vädret som man skulle säga. Utan ditt fokus, din känsla, hur du är i den här kaotiska världen. För Gud är ju med och skyddar, som den där jackan, billigt talat. Men visst, vi har ju tro på en bön som förändrar situationer och omständigheterna. Men främsta fokuset är att vara nära honom, att vara nära Gud. Och att inte gå i egen kraft. Kanske är det när du är nära honom i bön och relation som han ger dig kraft att förändra det du själv kan. Först. Sen kom jag in på lite det här som jag nämnde där, hur mission och diakoni hör ihop. Tänkte avsluta med det. Att om vi har mission utan diakoni, då berättar ju vi vårat varför utan att hjälpa. De får veta vårat varför, för vi missionerar. Men de får ingen hjälp. Och om vi har diakoni utan mission, då hjälper vi utan att berätta vart våran kraft kommer ifrån. Eller vad vi får, det vi kan hjälpa med, vad det kommer ifrån. Så därför tänker jag att det hör ihop. Sen avslutning. Om du har fastnat i ditt hur, som när jag var inne och pratade om ord. Som sagt, jag överanalyserar sådant och liksom övertolkar. Men just vikten av att välja sina ord och välja hur och var man säger vad. Där i Pingstjönköping blev det ju ganska tydligt. Men det finns säkert fler sådana att jobba med. Hur vi pratar i våra sammanhang. Så kanske på ditt jobb eller i församlingen eller någon annanstans, att har Gud talat till dig att du ska utmana någon att ändra eller omvärdera något som ni sett, något sätt som ni jobbar på. Att våga göra det då. Det var de tankarna jag har fått under den här veckan. Och just att inte gå i egen kraft var väl liksom sammanfattningen av det hela. Ja. Det kommer finnas förbönsplatser och jag kommer finnas vid en av dem. Så om man vill ha förbön så kom dit. Kerstin kommer prata mer om det. Tack.